System 84 av Uno Palmström. Förspelet. Nätterna är värst. Justitieministern satte sig upp i sängen. Han sträckte ut en darrande hand och tände sänglampan. Gud, nu hade han drömt det igen. Likadant. De hade sagt som de brukade och han hade svarat lika idiotiskt. Han torkade sig i den svettiga pannan. Bredvid honom låg hustrun och sov. Aningen av ett leende spelade på hennes läppar. Låg hon och skrattade åt honom. Han böjde sig fram mot henne. Hon andades lätt och lugnt. Plötsligt gjorde han en snabb rörelse med handen mot hennes ansikte som om han skulle slå henne. Hon reagerade inte. Han ville inte slå henne. I själva verket älskade han sin hustru. Han hade bara velat kontrollera att hon verkligen sov. Han kände sig dum. Henne som han älskade så misstänkte han alltså. Det börjar gå mig på nerverna det här, tänkte han. Skönt att det snart är val. Då åker vi dit och sossarna kommer tillbaka. Då ska de jävlar i min lilla låda få göra med alla dumheter som de har angripit mig för. Han kände sig uppiggad av tanken att åter få sitta i opposition och lättvindigt avfärda alla löften från regeringen som rent nonsens. Det ska bli skoj, tänkte han. Och fick åter dåligt samvete för att han så drastiskt försökt utröna om hustrun verkligen sov. Jag får väl hålla med oppositionen, tänkte han ironiskt. Jag är nog inte riktigt klok. Han satte fötterna i tofflorna och gick fram till fönstret. Där ute var det natt. Han hörde sirener på avstånd. Han vände sig om och såg på sin sovande hustru. Tänk om hon hade varit vaken när han prövat henne. Då kanske hon hade fått för sig att han verkligen ville slå henne. De hade varit gifta i 33 år och under den tiden hade han älskat och vördat henne. Ja, vördat, för justitieministern var en konservativ man som trodde på ömsesidig vördnad. Hans liv var fläckfritt. Han hade aldrig figurerat i några antydda skandaler med riksdagsmän som besökte prostituerade. Hans namn hade inte ens förekommit på de falskaste listor. Bland kollegorna ansågs han som lite tråkig. Han tänkte på sin mardröm igen. Egentligen var det ingen mardröm. Den var så nära sanningen att han åter kände det obehagliga trycket över bröstet. Att han skulle ha så lätt för att springa upp och lova och lova. I sanningens namn hade han inte vetat vad han gav sig in på. Och i en debatt som naturligtvis direkt sändes i tv. Han kände hur svetten bröt fram i pannan igen. Få se. Hur långt var det till valet? Han räknade efter på fingrarna. Juli, augusti, september. 1 år och 3 månader. Ja, då borde han klara sig. Han tassade tillbaka till sängen. Hustrun tittade upp när trycket från hans kropp fick dubbelsängen att gunga. Är du vaken? Ja, jag tänkte lägga mig igen. Är det något särskilt? Nej, jag låg bara och funderade och kände att jag behövde sträcka på mig lite. Säkert? Ja visst, sov du bara, sa han och klappade lätt hennes kind. Hon drog ner honom till sig och la huvudet mot hans överarm. Efter bara en minut sov hon igen. Försiktigt, för att inte väcka henne igen, rätte han ut armen och släckte lampan. System 84, tänkte han bittert och började slumra in. Utanför skrek måsarna. Det börjar visst ljusna. Undrar om det är någon idé att somna om, tänkte han och somnade. Någon skrek. Det var alldeles mörkt omkring honom och han förstod att han hade vaknat. Någon hade skrikit. Eller var det möjligtvis telefonen som ringde? Det var telefonen. Lyck? Va? Tjenare? Ja, jag brukar det vid den här tiden på dygnet. Va? Ja, men det finns väl för fan en kriminalare? Nähä. Men på centralen finns det ju folk. Va? Sitter han i tunneln? Vad hette gatan? Klippgatan. Ja, visst. Ja, jag får se om jag vaknar. Hej. Olle Lyck la tungt tillbaka telefonluren i klykan. Han satte sig på sängkanten. I det gula skenet från nattlampan som lyste av det enkla skälet att han var mörkrädd såg han ner på sina fötter. Han kände sig ensam. Han tog en bok på nattduksbordet.